Vi går direkt in i Josua 24 och vers 14-15. Så står det: så frukta nu Herren och tjäna honom helhjärtat och i sanning. Gör er av med de gudar som era fäder tjänade på andra sidan floden och Egypten. Och tjäna Herren. Men om ni inte vill tjäna Herren, så välj idag vem ni vill tjäna. Antingen de gudar som era fäder tjänade på andra sidan floden, eller de gudar som dyrkas av amoréerna i vilkets land ni bor. Men jag och mitt hus, vi vill tjäna Herren. Det här är ett ord som vi kommer tillbaka till. Jag tror vi dök in i det någon gång i början av hösten. Och nu ska vi avsluta en liten röd tråd som har funnits med under hösten. Det har inte varit så uttalat tema kanske, men för en del så vet jag att vi har haft ett fokus där vi på något sätt pratar om att vad är liksom viktigare. Det är att tänka på alla uppgifter vi gör med våra liv, eller att förstå uppdraget, det som Gud har kallat oss till. Och med det sagt så förminskar vi och underskattar aldrig viktiga uppgifter som görs. Men när det kommer till livet med Gud, så är det ju viktigare vad han har kallat oss till än vad jag håller på med. Uppdrag eller uppgift. Och i förhållande till Jesus, vem han är. Vi har pratat om berättelsen om Marta och Maria. Och den ena som passade upp och sprang och blev stressad över allt som skulle fixas. Och den andra, Maria, som satt ner vid Jesu fötter. Och så börjar Jesus prata om det här sen. Att, men den ena, Maria, har valt den goda delen. Så vad är vårt uppdrag? Och nu, med den bakgrunden, nu kan du, om du har missat hösten, så har du några predikningar att lyssna på i efterhand för att förstå lite mer tanken med det här. Men jag vill tala till dig nu idag, kanske först och främst som har varit med under hösten. Men jag hoppas att du också, som är kanske ny här eller här första gången, ändå ska få någonting av det. Och tema idag blir lite mer, vi går ju snart in mot adventstiden. Här nästa vecka går vi in i advent, men det jag vill liksom ta fasta på är, vad händer med det faktum att Gud flyttar in? Att Gud kommer nära? Att Gud är en Gud, den vår Gud som kom ner i mänsklig gestalt som Jesus. Att han vill vara nära. Närvarande i våra liv, nära i våra liv. Flytta in. Om en Gud inte bara är en slags symbol eller någon slags eget påhitt, utan Gud är Gud och vill flytta in. Det måste ju rimligtvis få någon slags konsekvens. Det måste ju rimligtvis få någon slags effekt på mitt liv och ditt liv. Eller till den som säger att Gud, välkommen in i mitt liv. Om Gud inte skulle ha någon effekt på ens liv eller ens hjärta eller ens inställning eller så här, ja, men då är det frågan om, är det faktiskt Gud? Men om Gud själv flyttar in och gör anspråk på att liksom göra sig hemmastad i våra liv, då någonting måste börja hända. Och det är inte bara upp till dig och mig, men jag tror vi behöver också kunna tillåta att någonting händer. Det är lite både och, det är ett samarbete. Och när Gud flyttar in, då byter historien riktning. Det som har varit omöjligt eller begränsat eller kantat av vår egen otillräcklighet, det svängs upp och ner. Och när vi går inför advent, så är det precis det här som kommer på något sätt, det vi stannar upp inför. Guds entré, jag menar, Gud har ju funnits med historien, men när Jesus kommer så svänger det upp och ner på världshistorien på många sätt. Det håller även de icke-kristna historikerna med om. Någonting händer ju med att Jesus kommer, och historien är sig inte lik efter det. Gud kom ner till vår bristfällighet och vår mänsklighet. Och mötet med den här guden förändrar hela spelplanen. Närvaron av Jesus förändrar hela verkligheten. Och vi ska ta ett citat här. Det är på engelska, men jag ska översätta det till svenska. Eller läsa det på svenska. Av C.S. Lewis. Om när någonting bara svängs upp och ner. Och han har en vacker bild i den här Kan man vara kristen? Merry Christianity. Där säger jag så här, att föreställ er själva att ni är ett levande hus. Gud kommer in för att renovera huset. Först kanske ni inte förstår vad det är han gör. Han korrigerar avloppsrören och tätar hålen i taket och så vidare. Ni visste att det var sådant som måste göras. Och därför blir ni ju inte överraskade. Men plötsligt så börjar han att hamra på huset på ett sätt som vållar stora skador och inte tycks ha någon mening. Men vad i all världen håller han på med? Förklaringen är den att han bygger ett helt annat hus än det ni har tänkt. Bygger ut en ny flygel här, en ny våning där, reser ett torn och bygger borggårdar. Ni hade trott att ni skulle göras om till en nätt liten villa, en liten stuga. Men han bygger ett palats. Han ämnar själv att komma och bo i det. He intends to come and live in it himself. Jag tycker det är vackert. När Gud gör något, det är inte för att det ska vara lämpligt för våra lilla föreställningar. Utan det är för att det ska vara lämpligt för honom själv att ta sin plats i våra liv. Och det här måste ju rimligtvis utmana det vi tänker om oss själv. Annars är det ju helt ointressant att gå i kyrkan. Helt ointressant att vara del av en församling där man ska lära sig att älska både den ena och den andra som inte håller med en och inte som en själv och som inte är ens egen familj egentligen. Men om Gud är den han säger att han är, om han vill flytta in och menar allvar med det, då är det ju mycket konstigt om det inte skulle få konsekvenser i hur våra liv liksom börjar byggas om. Och som det här citatet, men det kan se ut först som att, men vad blir det här? Gud, varför hamrar du på i mitt liv på det där sättet? Det här kommer ju bli dåligt. Nej. Han har en helt annan bild. Det är som att han är visionären, konstnären, arkitekten, skaparen bakom. Hans bild är en helt annan. Och därför, jag vet inte egentligen varför jag hade med det här, men nu tror jag förstår. För jag vill själv förstå det här, just det. Vi behöver se en större bild. Vi fokuserar på uppgiften, det här avloppsröret som ska tätas eller väggen som vi tycker att borde rätas upp. Men han ser uppdraget han själv har. Att skapa något helt annat än vi själv kunde föreställa oss. Och det här är en, på många sätt en bristfällig bild, men den är också väldigt talande. Och jag hoppas att den kan hjälpa oss att förstå att Gud har också ett uppdrag för oss. Ett uppdrag han själv vill liksom utföra i våra liv. För det finns ju det vi förstår just nu och så finns det det som vi inte förstår. Det som frustrerar oss. Processer som sätts igång eller tankar eller händelser som uppstår. Och vi säger, Gud, vad håller du på med? Eller Gud, om du är Gud, varför agerar du inte just nu? Alltså lös bara uppgiften, kanske vi säger till Gud. Och han, kanske ibland utan att vi hör det, men hans tanke om, vet du vad, jag har ett uppdrag på gång här. Jag skapar något, det är mer än du tror, det är bättre än du tror, det är större än du tror. Och framförallt, det är något annat än du tror. Inte att han krossar och förstör och gör det sämre. Men i stunden, och jag vet väldigt lite om renovering, jag vet väldigt lite om att bygga hus, jag vet väldigt lite om sånt här. Men jag vet att det är någon slags process innan det blir vad det är tänkt att vara. Så om du är här, om du är ung eller om du är gammal, men om du tänker att jag har en sett allt, Gud är en klar. Nej, men du har ju fel. Det kan ju inte vara så. Det måste ju kunna bli bättre. Det måste finnas mer. Men det är ju som så här, det svängs upp och ner. Någon gång förr, jag gillar liksom bara bilden av att Gud gör saker upp och ner och det blir fel svängt och det är annorlunda logik och hans matematik och så. Den är inte som vår. Men just det att han svänger upp och ner. Och här en text idag från Apostlagärningarna. För det är precis det här som händer när Jesus entrar scenen, när Jesus kommer in i verkligheten. Vi kan läsa om det i Apostlagärningarna 17. Vi har några olika bibelsammanhang idag och så ska vi försöka pussla ihop det och sen ska vi gå in i advent. Inte idag, men det är liksom någon slags språngbräda och en avslutning på det här. Uppdrag eller uppgift. Så läser vi så här i Apostlagärningarna 17. Denne Jesus som jag förkunnar för er, han är Messias. Några av dem blev övertygade och anslöt sig till Paulus och Silas. Därtill kom ett stort antal grekar som vördade Gud och inte så få kvinnor av förnäm släkt. Men judarna blev avundsjuka och fick med sig en del onda män från gatan och samlade en mobb till upplopp i staden. De stormade fram mot Jasons hus och sökte efter Paulus och Silas för att släpa ut dem till folkmassan. När de inte fann dem drog det med sig Jason och några andra bröder till stadens styrande och skrek: nu är det här också, det som har vänt upp och ner på hela världen. Och Jason, eller Jason, men jag tänker, det är inte en amerikansk kontext. Jason har tagit emot dem och de gör tvärt emot kejsarens påbud allihop och säger att en annan är kung, en som heter Jesus. Folket och de styrande blev oroliga när de hörde detta och de lät Jason och de andra betala borgen innan de frigavs. Inget djup bibelstudie, men jag tycker det är en intressant grej. Nu är de också här. Nu är de här, de som har vänt upp och ner på hela världen. Såklart inte hela världen, men för dem i det samhälle, i den kontexten. De är här, de skapar liksom, det blir kaotiskt när de kommer. Och det var ju inte för att de var upploppsmakare eller liksom var där för att göra någonting svårt eller stöka till det. Men det var ju på något sätt för att när de välkomnar en annan kung i sitt liv, när Jesus äntrar scenen i deras verklighet och i deras liv, så svängdes upp någonting upp och ner i deras liv. Och när någonting svängs upp och ner i människans liv för att Gud flyttar in, det matchar inte riktigt med verkligheten. Och då kan andra tycka att, men du passar ju verkligen inte in. Du svänger upp och ner på hela, alla omständigheter och allting. Det funkar liksom inte. Men så är det kanske helt tvärtom. Egentligen är det ju bara saker som har ställts till rätta i ett liv. Men en värld utan Gud, en värld som inte känner Jesus och vem han är, så kan ju uppleva det. Jag tror det är därför också som när en människa välkomnar Jesus i sitt liv, det är klart att det är obekvämt. Det är klart att man inte är klar från första början. Det är klart att det finns en process. Det är klart att det är liksom en husrenovering som kommer att ta tid. Och som börjar någonstans kanske på insidan, som börjar med en slags, vi har också en rörrenovering på gång i vårt hus där vi bor just nu, i vårt hyreshus. Och det är klart att det tar tid och på utsidan syns det ju inte. Men det måste göras på rätt sätt där på insidan någonstans. Nu är de också här, de måste ha svängt upp och ner på hela världen. Och de gör tvärt emot kejsarens påbud allihop och säger, just det, vad var det att de har svängt upp och ner på hela världen? Jo, de säger att en annan är kung, en som heter Jesus. De har nog fattat en liten del av vad det är att leva med ett uppdrag. De kom inte för att skapa ett kaos, men de kom, de befann sig i staden med en vetskap, en visshet om den annan som är kung. Inte på världens sätt, men på ett annat sätt. Sen finns det också, jag vill ta några exempel bara på när någonting svängs upp och ner. För här svängs det upp och ner, de har svängt upp och ner. Men det blev ju på något sätt rätt. Kanske inte i allas uppfattning, men det blev rätt utifrån att de har på något sätt fått ett liv med Gud. Saker har ställts till rätta i människors liv. Men det finns också exempel, och det finns säkert fler, men jag har några på när någonting svängs upp och ner så att det faktiskt blir fel. Och jag vill ta dem bara för att lägga i kontrast. Och det här är några från några brev i Nya Testamentet. Först har vi ett, jag hade, tror inte på skärmen, men ni får höra det här. I andra Timoteus står det att gör allt du kan för att bestå provet inför Gud som en arbetare som inte behöver skämmas utan rätt delar ut sanningens ord. Men oändligt tomt prat ska du akta dig för. Det som ägnar sig åt sådant kommer gå allt längre i ogudaktighet. Och deras ord kommer att sprida sig som cancersvulster. Till dem hör Hymenaeus och Filetus som har kommit bort från sanningen. De vänder upp och ner på tron för vissa. Där de säger att uppståndelsen redan har ägt rum. Här var alltså en teologisk fråga. De sa att de påstod något som inte stämde. De påstod att uppståndelsen, det som Jesus talar om, att de döda ska uppstå och så vidare, att det redan har hänt. Och Paulus skriver till Timoteus att akta dig för sånt här prat. För det här vänder upp och ner på tron. Ordet för upp och ner här. Nej, ordet för det här, att det kommer sprida sig som en cancer. Det är ordet på grekiska, katastrof. Till svenska översätts det katastrof. Det kommer leda till en katastrof, alltså förstörelse. Och det kommer störta tron. Håller borta från de som talar på ett, alltså, tomt, oandligt prat. Det kommer störta och leda till katastrof. Och ordet som egentligen används för själva sjukdomen, cancer här, det är sjukdomen kallbrand. Som bara översätts till cancer i den här texten. Men det är att varje del av kroppen som lider av inflammation blir så korrumperad att det onda ständigt sprider sig. Det är den bilden som används. Sväng inte upp och ner så att det blir fel. Det är det som i princip sägs. Och sen kommer här ett ställe till från Titus. Det finns nämligen många upproriska pratmakare och bedragare. Det här borde komma på skärmen här. Pratmakare och bedragare, särskilt bland de omskurna. Dem måste man tysta munnen på, för det vänder upp och ner på hela familjer genom att för egen vinning lära ut sådant det inte borde. Och här är ordet för vänder upp och ner, att liksom nästan kasta över bord. Det finns tre ställen i Bibeln som använder det här uttrycket, och ett av dem är det när Jesus kastar omkull borden i templet för att de har gjort templet till en plats för försäljning istället för böneshus. Kasta upp och ner, och Jesus själv kastar ju omkull bord och grejer. Det är det ordet. Och de säger att de har vänt upp och ner på hela familjer. Familjen såg lite annorlunda ut. Det var liksom hela hushåll. Det var en mycket större begrepp för familj. Men samma här. De upproriska pratmakare och bedragare. Det är de som vänder upp och ner till och med på hela familjer. Och så går vi tillbaka till de här. Paulus och gängen. Nu de här, de som har vänt upp och ner på hela världen. För att de påstår att en annan är kung. En sån upprorsmakare är helt okej att vara, tror jag. Det är det. Det måste ju vara det. Men det är inte så att alla kanske uppskattar det. Eller det som inte passar in med tidens melodi eller med det andra tänker. Så om du vill ha en rubrik för idag, om du tar lite anteckningar eller vill minnas det. Så dagens rubrik, när upp och ner blir rätt. Vi har en liten stund kvar, det är varken början eller slut ännu. Men jag vill säga det, att målet i sig ska ju aldrig vara att vända saker upp och ner. Men ibland när Gud gör grejer i våra liv så är det ju som att vi upplever det på ett sånt sätt. Och när vi pratar om det här med uppdrag eller uppgift. Ni kommer säkert få höra om det igen, men det här är typ sista gången i höst i alla fall. Så fokuset flyttar från att vara en god människa som verkar göra allt så korrekt, sköta sina uppgifter, till att leva med en vetskap om att Jesus har kallat dig och mig. Till vad då? Vi kommer in på det just. Men det är väldigt stor skillnad om man ser sin uppgift, sin lilla uppgift, tänker att det är det här Gud har kallat mig till. Eller om jag förstår att jag är del av hans berättelse. Jag är kallad till ett liv med honom. Jag är kallad till en process där han bygger mitt liv. Och jag bygger mitt liv på honom. Kristus är min grund. Det är på honom jag kastar mig. Det är inte på mina egna lösningar. Det är inte på mitt eget, liksom, min egen liksom, vilja eller min egen förmåga. Utan jag behöver bli beroende av honom. Och hans förmåga att utföra vad han har tänkt i mitt liv. Och jag tänkte på det här. Jag glömde att lägga med det först. Men nu slog det mig precis. Det var så bra lov som jag kom på de bortglömda tankarna. Men jag sprang ett halvmaraton i mitt liv. Jag hörde en annan person. En ung, härlig kille här i kyrkan. Som på sin födelsedag sprang ett helt maraton. Helt extremt. Och det var inte ens ett lopp, arrangerat lopp. Utan han var bara ute och sprang. Och så blev det liksom ett maraton. Johannes, du är min förebild. Men jag var och sprang ett halvt maraton. Och det var alldeles tillräckligt, kan jag säga. Och jag var dessutom ganska mycket yngre än vad jag nu är. Det var sjukt tungt. Men det är ju väldigt lönlöst att inte springa liksom ända i mål. Eller att liksom inte... Jag hann med mig till ett lopp. Jag tagit mig dit. Det var också jättelångt bort. Jag tog mig dit. Och sen när jag väl är där och startskottet går... Dels satt folk längs vägen och det här var i Norge faktiskt. Och de hade jättehärliga, mysiga stunder och duka fram så här bord och lite fika längs vägen. Och det var ju förstås inte för dem som sprang loppet utan det var ju för dem. Men om jag inte skulle förstå vad som mitt uppdrag var, varför jag faktiskt var där. Då skulle jag ju lätt kunna sätta mig ner med några glada norrmän. Som av någon anledning kunde de ju allas namn, men jag tror de följde folk med sån här tracker eller på något sätt kunde se. Så de hejade ju på mitt namn och jag kände ju att... Ja, det var väldigt trevligt. Men det skulle vara väldigt lönlöst om jag skulle satt mig ner på någon norsk liten gård med ett härligt sällskap och suttit ner och fika och sen promenera vidare. Det var inte det jag var där för. Jag var där för ett lopp. Och det är ju lite samma med liksom att leva med en visshet om att Gud börjar göra något i mitt liv. Absolut, det är inte klart. Men jag kan ju inte gå runt och tänka att det är, liksom, det är en liten söndagspromenad. Jag har inget syfte, inget mål. Jag bara strosar runt. Och sen bjuds det på lite norskt fika längs vägen och sätter jag mig ner. Det är inte det jag är här för. Det här livet är ganska kort. Och liv, alltså, om det här skulle vara allt så skulle det vara... Det skulle nästan vara sorgligt om det här är allt. Men om Gud som har kallat dig och mig. Han är inte en Gud bara för det här livet. Han är en Gud för hela livet. Men också livet efter det här livet. Men det är ju inte viktigt att jag gör allt på rätt sätt. Vi ska ju försöka. Vi lever våra liv så att vi ärar Gud. Och vi får vara väldigt både ärliga och hårda med oss själva ibland. Att ära det här Gud. Är det här i enlighet med vad Gud har sagt i sitt ord? Om inte är det. Men lycka till och hitta på dina motiveringar. Men fråga Gud. Är det här något som faktiskt behagar dig? Vi är inte här på en liten söndagspromenad för att sätta oss ner med ett norskt härligt gammalt par och äta en liten bulle. När vi egentligen är ute på ett lopp. Men jag blev utmanad under det här loppet kan jag säga. Jag visste inte så mycket om att springa. Jag trodde jag var bra på det. Men det fanns liksom så här olika drycker och grejer. Det fanns lite banan. Det fanns allt möjligt man fick äta längs vägen. Och jag åt ju på varenda ställe. Som att det var det jag var där för. Men jag tänkte att man, okej, 21 kilometer. Det här är jättelångt. Det är ju egentligen inte så långt. Men i den stunden, om man, alltså sån aptit man fick. Så det var halva bananen, tack och lov. Jag tryckte i sin en halv banan, sprang lite till, en halv banan, lite saft, lite, jag vet inte, det var kanske något annat också. Tryck inte i dig så mycket mat om du är ute på ett lopp där du är ute för att komma i mål. Jag mådde inte bra. Sen kom vi i mål och sen får vi ut och åt en kebab. Jag mådde inte heller bra efter det. Någonstans på mig, jag visste ju vad jag höll på med, men samtidigt betedde jag mig ändå lite som att jag betedde mig inte som att jag var en sportsman som skulle komma i mål, utan jag hade lite missuppfattat den här grejen. Jag kom i mål, men det var tungt. Hur som helst, det finns ett större syfte. Vårt uppdrag, det är inte att liksom helt vara villrådiga och inte veta vart vi är på väg, utan vi behöver veta vem som har kallat oss, vad vårt uppdrag är. Och det kanske inte är exakt att göra den här och den här grejen och ha den här uppgiften eller ha det här jobbet, men det är att i allt vi gör veta vem som har kallat oss, vem vi tjänar sist och slutligen. Och nu har jag en kort bibelberättelse och sen några poänger på det. Och det här berättas i Lukas 15 när en man ligger på en bår. Ni som var på ungdomsmöte för några veckor sedan hörde om den. Och han har några vänner som tar honom till Jesus. Och frågan jag ställde då på fredag för några veckor sedan, det var just att en hurdan vän är du för dina vänner? En hurdan medmänniska är du för den som behöver? Och en hurdan förebild är du i tron? Vi behöver inte vara kompletta och perfekta. Men leder du människor lite närmare Jesus eller leder du människor lite längre från Jesus? Och vi kan egentligen, amen, jag läser igenom det här. En dag när Jesus undervisade satt där fariséer och laglärare som hade kommit från alla byar i Galileen och Judén och från Jerusalem. Och han hade Herrens kraft att bota. Då kom några män som bar en förlamad man på en bår. Och de försökte komma in med honom och lägga ner honom framför Jesus. Men när de för folkmassans skull inte fann något sätt att komma in med honom gick de upp på taket och firade ner honom på båren mellan taktäglen mitt framför Jesus. Och Jesus såg deras tro och sade: min vän, du har fått förlåtelse för dina synder. Och de skriftlärda och fariseerna tänkte: vad är det för en hedare? Vem kan förlåta synder utom Gud? Men Jesus förstod deras tankar och svarade: vad är det ni tänker i era hjärtan? Vad är lättast att säga? Du har fått förlåtelse för dina synder. Eller att säga: res dig och gå. Men för att ni ska veta att människosonen har makt här på jorden att förlåta synder, så säger jag dig. Och nu talar han till den lame: res dig, ta din bår och gå hem. Genast ställde han sig upp i allas åsyn och tog det som han legat på och gick hem. Men han prisade Gud. Och alla blev utom sig av häpnad och prisade Gud och fylldes av fruktan och sade: det vi har sett idag är ofattbart. Utifrån den här berättelsen vill jag bara betona några grejer som har med uppdraget att göra. Det finns många konstiga aspekter i det här. Alltså, de borde ju ha rymts in i det här rummet. De skulle kunna pressa sig in. De skulle ha kunnat göra en jättestor grej av att de skulle upp på taket och hissa ner sin kompis genom taktegeln. Men allt det där är som små fragment av den här berättelsen. Det viktiga i den är varför de gjorde det. För de tänkte att bara vår vän kommer till Jesus så finns det chans att hans liv blir förvandlat. Bara vår vän kommer dit, folk får tycka vad de vill, och det fanns ju lite åsikter om ett och annat. Bara han kommer ner dit så kanske saker börjar ordna sig. Och uppdraget, som jag säger, det är inte bara plockat från den här berättelsen, men vi är kallade att rikta oss mot Jesus. Det var det de gjorde, de riktade sig mot Jesus. Uppdraget är inte bara att rikta sig dit, utan också som mannen, de sänkte honom ner nära Jesus. Den här berättelsen kunde vi också läsa då i Johannes 13 eller 15. Men just med Marta och Maria, och hon sitter vid Jesu fötter. Var nära Jesus. Uppdraget är också att vara del av Guds verk. De här vännerna stämmer bara in i det som Gud kan och vill göra. Att förändra mannens situation. Och att vara del av ett större verk. Absolut, det är underbart när det händer saker i ens eget liv. När man har sin egen härliga lilla stund med Jesus. Eller när man blir berörd på något sätt. Och det behövs. Men de var del av ett större uppdrag. Av att ta sin vän till Jesus. Att föra sin vän till en plats där livet kunde få en förändring. Eller få en liksom vändning. Där upp och ner kunde bli rätt. Det finns på skärmen de här också. Vi kan lägga upp dem. Och sen uppdraget om att låta Gud göra sitt verk i dig. Inte fokus på alla andra. Inte fokus på vad som händer runt omkring. Eller vad häftiga grejer vi gör. Eller att vi får vara med och betjäna vår stad. Och ha ett julprojekt. Och möta människor med behov. Allt det där är också bra. Och det är viktigt. Och det är en del av vårt uppdrag. Men uppdraget är också det som Jesus sa, att hon har valt den goda delen. Att vara nära Jesus och låta han göra sitt verk i dig. Och det handlar ju inte om att bara bli frälst en gång. Utan det är ju början, det är ett startskott. Det är en startskott på det här loppet. Men det är ju inte slutet, det är början. Så vad har du för verk? Vad gör Gud för verk i dig just nu? Vad gör Gud i ditt liv just nu? Brukar du lägga ord på det? Brukar du gå till förbön och säga, vet du vad, kan du be för mig? För det här är på gång i mitt liv. Det behöver inte vara att du är värsta, största syndaren och har gjort en stor, stor miss i ditt liv. Det kan vara en så enkel grej att säga, hej, kan du be för mig? För jag upplever att Gud gör något. Be för mig i den här stunden. Att rikta sig mot Jesus, att vara nära Jesus, att vara del av Guds verk. Och inte bara på ett litet privatplan någonstans, utan i församlingen. Församlingen är Kristi kropp, Jesu kropp. Han talar, Jesus själv talar om församlingen som att det är genom den han bygger sitt rike och låter sitt rike komma. Församlingen är inte oviktig, församlingen är inte bara för de som tycker att de är församlingsmänniskor. Församlingen är för den som säger att jag vill leva med Jesus. Det är svårt. Det är mycket svårare att vara del av en församling än att vara kristen själv. På ett sätt. För om du är kristen för dig själv så behöver du inte möta så många andras. Varken utmaningar eller deras liv eller deras frågor eller deras ifrågasättande eller deras omsorg. Ibland är det lättare att inte möta någon annans omsorg. Det är lättare att vara lite hård. Det är lättare att inte ha så mycket processer på gång i ens liv där man får också uppleva en förvandling på olika plan. Men i församlingen, en del av vårt uppdrag är att vara på den plats som Jesus kallar sin kropp. Och vi är olika delar i den kroppen. Och det här är också intressant för att vi är en ganska stor församling på många sätt. Det händer mycket. Vi har ett stort ungdomsarbete. Vi har sociala satsningar. Vi har allt möjligt. Vi ordnar konferenser. Och det kan ibland kännas som att det är det som är vårt uppdrag. Eller att vi får mycket att hända. Men frågan är, när har vi vänt upp och ner på hela världen för att någon sa att Jesus blev kung i mitt liv? När har vi vänt upp och ner på hela världen på det sättet att någon sa att jag fick uppleva dop i den helige ande? Eller jag har döpt mig och jag har lämnat något bakom mig. Jag har fått en ny start. Eller jag fick en vän som jag har börjat dela mitt liv med eller som jag börjar be tillsammans med. När har Gud fått vända upp och ner på hela världen i ditt liv? För vi kommer fortsätta göra härliga grejer i församling. Och jag är stolt och jag är glad och jag är så tacksam att få vara del av en församling som hela tiden är på gång. Det är alltid lite stökigt för att det är alltid någonting på gång. Jag har haft kontakt med några personer under veckorna här på sistone. Och ibland undrar man att alltså, livet är ändå stökigt. Men Guds nåd och hans kärlek vill sippra in och bara genomsyra verkligheten. Och den finns också i församlingen och så finns det också utanför och överallt. För Gud är med oss där vi går. Men det står så här på några ställen. Och vill bara stanna vid det en stund. Att hur mycket låter vi Gud göra sitt verk i oss? För jag uppfattar det som att hans uppdrag, det är inte bara att göra något i världshistorien och i kyrkan genom historien. Eller att föra tusentals liksom till frälsning eller att det ska hända häftiga grejer. Det häftiga är vad som händer i ditt och mitt liv. Han säger, vet ni inte, står det i 1 Korintierbrevet 3. Vet ni inte att ni är Guds tempel och att Guds ande bor i er? Om ni fördärvar Guds tempel ska Gud fördärva honom. Guds tempel är heligt och det templet är ni. Vi är liksom en boning för Gud. Lite som den här första berättelsen från att Gud håller på att göra ett hus där han själv ämnar att bo. Och det är vi. Ett annat ställe i Hesekiel 37 säger att jag ska låta min ande komma i er så att ni får liv. Och jag ska låta er få bo i ert land och ni ska inse att jag, Herren, har sagt det och att jag har gjort det, säger Herren. Jag ska låta min ande komma i er. Och på ett ställe i Efesierbrevet står det att jag ber att hans härlighetsrikedom ska ges kraft och styrka åt er inre människa. Och att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan. Så en hel del av det Gud verkar vilja ska hända i våra liv är att han ska få bo i våra liv. En hel del av det uppdrag han har för dig och mig är att få vara nära oss och få leda oss, få forma oss. Och det är ju det som är den svåra delen. Därför är det ju på något sätt lättare att både vara, det är absolut lättare att leva ett liv utan Gud eller leva ett liv utan församlingen på väldigt många sätt. För att då behöver vi inte fråga oss, Gud, vad vill du i mig? Vad vill du forma och omforma? Han är inte besviken, han är inte liksom missnöjd med dig. Men han vill mer och mer att du ska bli det han har tänkt att du ska få bli. För att han älskar dig och han har skapat dig för något större än det just nu är. Så slutligen, från uppgift till uppdrag. Vårt uppdrag är att se till att vi är på platser där det här händer. Att vi får bli berörda av Gud. Vi är på många sätt världens mest emotionellt stängda folk. Vi måste inte ha världens största uttryck. Men vi måste se till att Gud får komma nära oss. Att vara berörd, att tron får en plats här inne. Möte med Jesus och stunderna tillsammans med honom. Frågorna han kanske ställer dig eller du ställer honom. Stunderna vid korset, stunderna när ingen ser dig när du kommer inför honom. Och att vara beroende, jag måste lägga till just lite kompletterande där. Vi ska inte vara beroende, men vi får beroende av honom. Tron får konsekvens. Det är inte en slentrianmässigt liv i tron. Där vi ena dagen tycker en sak och andra annan sak. Och annan dag liksom gör på att vi är inkonsekventa. Utan vi blir beroende av honom. Ett förhållningssätt att leva i förtröstan på den Gud som älskar oss. Som älskar dig. Att hålla blicken fäst på Jesus. Det står ju det. Att håll blicken på honom. Så ni inte tröttnar och tappa modet. Det krävs liksom lite beslutsamhet för att komma i mål. För att fatta det här uppdraget. Och för att inte sätta sig ner och äta bulle med en norska hejare där på längs loppet. Jag kan säga, min mage var inte glad den dagen. Jag lovar att inte säga något mer. Vi behöver någonstans ta oss själv seriöst. För att Gud tar oss seriöst. Gud tar dig på stort allvar. Och ibland är det som att den här världen bara vill få oss att inte ta livet på så stort allvar. Och vi ska inte bli allvarsamma och liksom kristna människor som är totalt stängda och låsta och lever ett tråkigt liv. Men vi måste ta honom på allvar. Tar vi honom på allvar tror jag livet blir lite mer lättsamt. Och att vara bekännande. Denna mannen de hissar ner på båren och står där att alla var utom sig av häpnad. Och de sa att det vi har sett idag är ofattbart. Det var att hela folket runt omkring erkände och bekände att det som har hänt här, det är mäktigt, det är ofattbart. Och det behöver vi också få ett språk för. Om Gud gör något i ditt liv, om du får ett bönesvar, om du blir liksom stärkt i din tro eller Gud gör grejer som inte ens syns men som du upplever att det här händer just nu, någonting håller på att ta plats och växa. Men säg det till någon, bekänn det, tala ut det, för att ordet har ändå en kraft på något vis. Guds ord skapar, våra ord skapar också någonting. Antingen misstro eller tvivel, eller så skapar det tro. Och slutligen att vara beslutsam. Att säga ja. Jag är del av någonting. Min roll på den här jorden kan vara ganska betydelselös ibland, kan man tycka. Men den är inte. Men säg ja till något större. Säg ja till att vara del av vad Gud gör. Och du är inte betydelselös. Du har en viktig plats i församlingen, i den större kontexten, i din familj, där du är, i din skola, din arbetsplats. Men det är som att det syftet blir som större på något vis. Ni vet att Gud har lagt dig här för en sån här tid. I din familj, där du finns. För att på något sätt hans rike ska gå fram. Och det är inte ett dominant rike, det är ett rike av kärlek och ödmjukhet. Vi kommer in i advent här nu och får liksom kommer tala om just Guds ankomst, advent. Att få längta efter att Gud får ta med plats. Att vara beslutsam, att säga sitt ja. Och någonstans bestämma sig för att Gud, du ska få bygga något i mitt liv. Och det sa vi i början. Gud flyttar in. Han börjar flytta om. Han har ett större renoveringsprojekt på gång än att bara ta bort de där bordarna från 90-talet. Det kommer att bli riktigt, riktigt vackert. Fortsätt vara berörd. Fortsätt vara beroende. Och fortsätt vara bekännande. Och fortsätt vara beslutsam. Vi går tillbaka till det vi sa i början. Välj idag vem ni vill tjäna. Antingen de gudar som era fäder tjänade på andra sidan floden eller de som dyrkas av amoreerna i vilkas land ni bor. Men jag och mitt hus vill tjäna Herren. Kanske den här adventstiden vi går in för nu också får bli en tid när det som där någonting får bara svängas upp och ner. Inte för att bli fel, inte för att bli avigt, inte för att göra ont, inte för att skada, men någonting får svängas upp och ner i våra fokus, i våra hjärtan, i vår längtan. Upp och ner får svängas och bli rätt. Ofta upplevs det som att saker blir upp och ner när tron tar plats. Men egentligen är det ju tvärtom. Vi lever vårt liv ganska upp och ner. Ganska kaotiskt. Världen är ganska upp och ner. Så när Gud gör något och svänger upp och ner så blir det ju ofta rätt. Jag vill bara inbjuda dig och uppmuntra och utmana. Vi har förbön här som vi alltid har. Och om du har ett minimalt bönämne eller behov, kom fram till förbön. Tillåt dig att vara berörd. Tillåt dig att vara beroende. Bekännande och beslutsam. Så, vi kan ställa oss upp så går vi in i låsen. Jag ska bara be tillsammans med er. Och så är du välkommen fram till förbön. Om du vill. Så vi tackar dig Jesus för ditt ord. Vi tackar dig Gud för att du är en Gud som ställer saker till rätta i våra liv och i vår värld. Men inte på det synliga sätt som vi alltid hoppas och vill och som människor kanske tror att du bara ska ställa allt till rätta just nu. Men ställ saker till rätta i våra hjärtan, i vår längtan, i våra fokus, i det vi strävar efter. Vi vill tjäna dig. Och vi vill låta vårt liv bli liksom gå i samklang med dig. Tack Jesus för den här adventstiden vi går in i. Jag ber för dem som är ensamma eller för dem som känner att det är en tung tid när det blir mer och mer familjecentrerat eller mer och mer mysigt om man upplever totala motsatser. Jag vill välsigna dem som känner att det blir mer och mer kyla, mer och mer mörker. Vi ber att ditt ljus ska få ta plats. Att ditt ljus får komma in där nattsvart mörken råder. Låt oss ha en förväntan på dig och längta efter dig den här adventstiden som nu kommer. Amen.